mest har det ju varit nu bara att komma in i det här jobbet och se hur det ser ut praktiskt. Och bra att jag fick jobba där med hon som var före mig hela december nästan. Att komma in och få mycket info.
Ingo församling har flera nya medarbetare på synliga poster sedan våren 2025. Och det gäller att lära sig jobbet, hur församlingen fungerar och hur denna Ingoborna är. Du hörde nyss TF ungdomsarbetsledare Julia Andström som är en av de nya i Ingo församling. Hon började jobba i december 2025. Och hennes svar beskriver ganska långt hur man jobbar den första tiden. Det gäller att lära känna rutiner innan man funderar väldigt mycket på framtiden.
No, jag upplever inte att det är särskilt svårt. För jag har ju varit ny i församlingsarbete sedan 2022. Tvärtom är det bra med variation. Att jag är nu glad att jag har varit på flera olika ställen och fått insyn och idéer från olika församlingar. Och jag tycker att det har varit bra.
Eva Ahl-Varis är en annan som är ny i Ingo-församling. Hon är TF-ungdomspräst i Ingo sedan oktober 2025 och har bland annat jobbat i Vanda svenska församling.
I och för sig så inom ditt eget gebit, inom din egen genre, det vad du gör, din yrkesroll, att det är då diakon eller är du präst eller är du ungdomsarbetsledare. Så det är klart att det kanske du börjar vara så där klar, liksom din roll där. Och sen är det ju bara att sätta sig in i en ny arbetsmiljö, nya medarbetare. Och det här att då när jag var helt ny präst, så då var det liksom två saker. Det var nya medarbetare och en ny roll. Men nu var det ju lättare att börja ingå eftersom jag ganska liksom börja vara i min roll redan. Så där, att vilar i gudstjänsten faktiskt. Att det där. Att det är inte mer så där att vänta nu, vad ska jag göra? Så det påverkar ju på det sättet att det är ju lättare att börja. Det var ju lättare att börja nu här i Ingo som präst än tidigare. Att det där när jag var helt ny som präst också.
Jag har också träffat diakon Nina Fabricius Ylitalo och ekonomichefen Toni Lindén. De har jobbat i församlingen sedan våren 2025. Vi träffas i diakonins vardagsrum som finns i ett hus i centrum av Ingo. Och jag frågade Nina Fabricius Ylitalo om hon hunnit ändra på något på ett år.
Jo, alltså vissa rutiner har jag tänkt att jag har försökt förenkla. Och sen har vi inom diakonin ganska tydligt det som man behöver liksom bokföra och statistikföra. Och den här diakoniassistenten Tanja var ganska länge här utan kollega, några. Ja, inte var det kanske ett halvt år, men i alla fall så pass mycket att, och då blir det liksom ett ytskrap, och jag tänker att för att det ska vara genomsynligt så finns det vissa saker som man bara måste göra, så det har kanske mer handlat om rutiner hittills, och sen här på i vardagsrummet så har vi gjort vissa förändringar, men det har inte varit utgående från mitt initiativ, utan vi har funderat tillsammans hur vi vill ha det här.
Och vad säger du, Toni, efter nästan ett år som ekonomichef, så vad har du kunnat sätta dina spår på redan?
Eftersom jag kommer från privata sidan så är det nog många processer som vi har gått igenom. Och det här arbetsfältet som jag ansvarar för, så är ju då förutom ekonomin så är ju personalfrågor och fastigheter och det. Och vi har ju, Ingo församling har ju ett 20-tal fastigheter. Så där på den sidan så har vi nog gjort förnyelser och skaffa nya program och sånt för uppföljningen av våra kostnader.
Har du kunnat ta någonting från privata sidan med till det här jobbet som är nytt?
Ja, där, som jag sagt, så det här på fastighetssidan så det där, har vi tagit bruk ett nytt program för att följa våra fastigheter och reparationer. Vi har det här många utmaningar framför oss, och det där som bäst så håller vi på med dräneringen av församlingshemmet, en sak som har väntat många år, som nu vi tog börja med, och det här sen som följande så är Ingo kyrka. Där kommer taket att köras in på sommaren, och sen dräneringen också vid kyrkan så kommer att förnyas.
Så Julia, du har ju då varit här sedan december. Så vad är din uppfattning om jobbet så här långt?
Mest har det ju varit nu bara att komma in i det här jobbet och, och se hur det ser ut praktiskt. Och bra att jag fick jobba där med hon som var före mig hela december nästan. Att komma in och få mycket info. Så har vi nu med Eva då, som är min närmaste kollega och TF-ungdomspräst. Så har vi nu mest brainstormat att hur vi vill att ungdomsverksamheten ska se ut och hur vi ska få ungdomarna att komma till våra verksamhetsgrejer. Sådär.
Har du redan några planer då för att hur det skulle kunna, vad du skulle kunna göra för att de hittar er?
Vad vi pratar om och vad vi förstår på ungdomarna att de har ju inte fått ens informationen att det finns några ungdomsverksamhet och ungdomskvällar och så vidare. Så att försöka hitta de kanalerna som ungdomarna är på, att få den där informationen, att de når ungdomarna rakt och inte bara kanske vårdnadshavarna eller så vidare. Och just så där mina planer framåt är kanske mest att lära känna ungdomarna och se vad de vill ha för verksamhet, för det är ju ändå med dem som man vill bygga upp verksamheten, för att då, det är ju då de kommer. Men vi satt nog här förra veckan lite med Eva och funderade just på våra ungdomskvällar, att vad vi vill ha för program och lite spelkvällar, och så bjuder vi alltid på lite mat och något pyssel hade vi tänkt, och jag som har fotbollsbakgrund så ska absolut vilja göra något i fotbollens tecken, men vi ska se vad det blir.
Nu är det med dig då, Nina, och framtidsplanen. Har du tänkt liksom något vidare hur du vill utveckla det?
Det är ju egentligen så att diakoniarbete är sånt som långt styrs av det som händer i samhället. Och därför kan det vara lite svårt att på något vis alltid förutse ens vad som kommer att hända. Vi ser en viss riktning nu och inom klientele och inom diakonin i Finland överhuvudtaget. Och jag tänker att det är ju kanske det primära. Men sen tänker jag också att jag skulle vilja jobba mot det hållet att helt vanliga församlingsbor tar diakonin till sin hjärtesak. Man behöver inte vara utbildad diakon för att hälsa på en granne eller gå ut med en ensam människa eller någonting sånt. Utan jag tänker att en av församlingens viktigaste uppdrag är diakoni, och då gäller det alla församlingsbor. Vi som jobbar som tjänsteinnehavare har kanske mer det där ekonomiska ansvaret och det kunnande. Men en vanlig medmänniska kan göra otroligt mycket. Och det tycker jag också att finns, man ser det jättemycket här i Ingo. Att här finns en god vilja att hjälpa. Och det är jag också jätteglad för. Men att överlag så tänker jag inte att... Jag vill hellre se så här åtminstone ett år ordentligt. Vad man kan göra och vad som redan görs. Och sen kanske tillsammans med min kollega fundera på hur ser framtiden ut så där, steg för steg.
Men om jag förstår dig rätt så liksom någon form av utmaningar som du ser att ni har inom diakonin, är det liksom så att är det samhället som på något sätt där också många andra än de som är kanske de, ska vi säga, fattigaste behöver hjälp?
Jo, faktiskt. Alltså utmaningarna i samhället är ju mycket till exempel ensamhet som man talar väldigt mycket om. Och på något vis är vårt hela samhälle byggt, tycker jag nu för tiden, långt ut på det att man uppmuntras att klara sig själv, individualistiskt tänkande. Man ska egentligen långt gå ut på hur jag känner mig och vad jag har rätt till. Det finns en massa rättigheter, men det där, jag tänker också att det finns man borde efterlysa ett större ansvar. Alla har också, man har också skyldigheter. Det kan inte finnas ett samhälle som fungerar så att det bara finns rättigheter. Och då det där, tänker jag som så, just att de här utmaningarna inom ekonomin, både så här nationellt och internationellt, så kommer ju att, eller globalt sett, så kan ju, vi vet ju inte hur det kommer att se ut i framtiden. Det som jag är jätteglad för i Ingo är att här finns också en god vilja att hjälpa när det gäller ekonomiskt. Vi har organisationer, föreningar och privata personer som också bidrar till att kunna hjälpa. Och sen har vi tills vidare faktiskt haft bra medel, budgetmedel också att kunna hjälpa. Så vi har kunnat svara till det behovet som finns. Och det är en jätteviktig sak inom kyrkan. Det är en av kyrkans viktigaste uppdrag att hjälpa nästan.
Stor del av Ingaborna så hör jag till kyrkan och det är ju mycket positivt. Vi det här finansieras ju av skatteinkomster och det här ser ju nog ännu för tillfället stabilt ut. Vi har prognoser för kommande år och det där skatteinkomsterna ser nog ut att vara på samma nivå även de här kommande 5 åren.
Men du sa ändå här för en stund sedan att ni har utmaningar. Vad var det du tänkte på då?
Ja, vi har ju renoveringsskulder nog på många av våra fastigheter. Vi gör det bästa som vi kan med situationen och reparerar nu kommande åren så att vi kommer fast den här renoveringsskulden som vi har.
Statistik från 24 visar att kyrkan hjälpt allt flera och vi berättade ju då också i slutet av förra året att det där Ikaris där att diakonin märker att även de med jobb söker hjälp. Hur är situationen i Ingo?
Jag har varit så pass kort tid så jag kan inte liksom ge en helhetsbild. Överlag tycker jag att kundernas ekonomiska utmaningar är ganska lika här som det har varit i Raseborg. Men det är helt sant. Det är många som inte klarar sig med de inkomster de har. Och sen är ju arbetsmarknaden också långt kanske nu för tiden lite sån att man har kanske snutt jobb eller man har deltidsjobb som också påverkar. Och sen att få det där allt i system, att få alla de sociala sådana bidrag som man har rätt till. Och sen att på något vis få det pusslat ihop med kanske någon lön och sånt här. Så att det ställer jag till med utmaningar. Och sen tänker jag också att allt fler ensamförsörjare har vi och det är inte lätt att vara ensamförsörjare fast man på något vis målar upp en bild av att det är väldigt idealiskt om man klarar sig ensam, men det gör man faktiskt sällan. Det är nog många som kommer i kläm då när man själv axlar ett ansvar och sen när för ekonomin och sen finns det just mycket annan problematik bakom som bidrar till det att det är jobbigt.
Men vågar folk komma till er här i församlingen och söka hjälp?
Jo, och jag måste säga att det är ganska ofta nu för tiden så att de från Kela och socialen, och FPA, så också säger att man kan söka hjälp från diakoni. Det är både bra och dåligt. Att på något vis tänker jag också att vi kan inte börja lappa upp samhället på det viset att vi, så därför är ju alltid utgångsläget det att de bidrag och sociala hjälp som man kan få från samhället så ska först vara tillgodosedda innan vi är. Men att oftast är det ju så att diakonin kan reagera ganska snabbt. Vi kan göra snabba beslut och då är ofta situationerna sådana att man behöver liksom, kanske om man har mat i kylskåp eller så då kan man hjälpa.
Just det, vad kan ni annat göra då? Mathjälp, är det någonting annat ännu?
Alltså förstås redan det att en människa får berätta om sin livssituation så kan hjälpa jättemycket. Många gånger mycket mer än vad man själv kan tänka sig. För det är många under åren som har kommit efteråt och sagt att det där samtalet var någonting som gjorde. Det hände någonting. Och då har man liksom inte själv egentligen gjort någonting annat än lyssna. Så att jag tänker också att det att man talar högt om sina problem så de blir synliga och då har man mycket lättare att också ta tag i dem. Och sen är vi förstås medvandrare och jag tänker att här just det här vardagsrumsverksamheten är jättebra för det är sådana lågtröskelverksamhet. Man kan komma in och ganska sådär ta en kopp kaffe och vi strävar till att liksom se alla som kommer hit.
Men hur är det då Tony, till exempel rent budgetmässigt, finns det någon sorts budget där det finns pengar för folk som har det sämre?
Vi har budgeterade medel för diakonin och det här vi försöker hålla den på samma nivå som tidigare år.
Hur ser ni då på framtiden för Ingo församling? Jag menar, det är tufft ute i samhället, det ser ni här när ni jobbar och ni är nya, ni har säkert många idéer och vill utveckla och så här. Så hur ser ni på framtiden för församlingen? Om vi börjar med Julia den här gången.
Jag vill mera nog få igång ungdomsverksamheten till sitt fullo, för den har varit kanske lite bristfällig, till exempel med skolsamarbeten och annat, så att få igång sånt och liksom bli ett ansikte för ungdomarna att hej, att här finns en trygg vuxen, att man också kan komma till ungdomsverksamheten, till mig eller Eva och bara prata, eller att vi också finns till på det viset. Och just sen att få ungdomarna med in i vår verksamhet och att de inte är rädda för församlingens verksamhet eller vad det nu kan vara som har gjort att de inte har hittat i den här verksamheten.
Nu här under året så kommer ju Ingå kyrka att fylla 790 år. Det kommer att vara en stor tillställning för oss. Och sen också på hösten kommer det att vara kyrkval där nya representanter sen blir valda förhoppningsvis. Det hoppas att det finns intresse för det här valet.
Just precis som vi nämnde här, att om värderingarna i samhället blir hårdare, så tänker jag att kyrkan med sitt budskap och evangeliet är ett hoppingivande. Det har ett hoppingivande budskap. Jag tänker att människorna behöver hopp i den här tiden. Och då tänker jag att församlingen kan vara som ett sådant fyrbåk, ett ljus i en mörk tid. På många olika sätt. Och det där, det är egentligen det som får mig, som är mitt bränsle. Att kunna liksom inge hopp också i mycket mörka situationer och livsöden.
No, just nu har vi faktiskt sådär ungdomsarbete i stiftet. Så, och till exempel i min hemförsamling Johannes, så har man haft en sån stegvis hjälpledarutbildning. Det hjälps första året, andra året, till och med tredje, och sen ungledarutbildning. Man kan liksom börja införa det här systemet också på andra håll. Och nu talar jag med kyrkoherden och föreslog att, hej, att ska vi ta en sån här, åtminstone ett första steg, att vi har de hjälpledarna som var konfirmander i fjol och nu går första året. Men vi har ju våra kära gamla kvar. Att ska vi göra en fortbildning för dem? Som vi då kallar fast ungledarutbildning. Och det tyckte han var en bra idé. Och nu håller vi på att förverkliga den med Julia, med ungdomsarbetsledaren, att vi ska ha, och det är då lördagar, för det kan hända att om hjälpisutbildningen är på en vardagskväll, men de är yngre, så sen ungledare kanske är äldre, de går gymnasiet, de kan ha långa dagar, så då tänkte vi att vi gör vissa lördagar som de kommer, och vi har första hjälpen och släckningsövning och allt sånt som är mer krävande, och som man tänker att det är personer som nästan blir myndiga eller till och med är myndiga, och det är en utbildning för dem. Och det tycker jag att har varit roligt att få ha den här visionen och att få nu liksom se hur det går här i Ingå. Och vi har ju redan anmälda till kursen och det ska bli jättekul. Så att liksom, hur får vi de unga att komma till kyrkan? Jo, de kommer. Men för det är fortfarande oerhört populärt att gå och skriva. 70% går. Det är superpop. Det är en generationsupplevelse. Men hur får vi de unga vuxna att stanna kvar aktiva? Vi måste hitta på dem, saker och ting där de kan utvecklas. Och en annan grej är till exempel att börja med kvällsmässor, specialgudstjänster. Det finns många andra sätt, men nu tänkte jag att vi börjar, Julia och jag, med den här ungledarutbildningen. Så man måste alltid börja någonstans och se.
Sådana planer finns det för Ingå församling. Jag heter Marika Hildén och jag har pratat med TF ungdomsarbetsledare Julia Andström, TF ungdomspräst Eva Aal Varis, diakon Nina Fabricius Ylitalo och ekonomichef Tony Lindén. De känner sig alla välkomna i Ingå. Nina berättar varför hon ville jobba i Ingå församling.
Ja, jag tänker mer som så att Ingå församling valde mig. Jag hade inte tänkt att söka tjänst hit. Jag har trivats i Raseborg och Raseborgs kyrkliga samfällighet. Och hade på något vis tänkt att jag kanske skulle gå i pension därifrån. Men sen när den här tjänsten blev ledig så var det faktiskt ett år före den som någon frågade om jag skulle kunna tänka mig att söka den. Och så kom det så pass många ändå som frågade och bara att jag skulle, så sen bad jag mycket över det där och jag tänker nog att det är Gud som har lett mig hit och Ingå församling har valt mig till diakon.
När jag såg då i februari i fjol att Ingå församling sökte en ekonomichef och det där nappade jag på det jobbet och det där.
Julia, du har då varit lärare i småbarnspedagogik i Raseborg. Hur kommer det sig att du nu är TF ungdomsarbetsledare i Ingå församling?
No, lite av en slump. Det var pappa som skickade den här arbetsannonsen åt mig. Jag var sådär att hej, att se vad det finns, att skulle det här vara någonting. Så var jag sådär att ja, tanken har funnits att just jobba med det här inom församlingen, att det skulle vara helt, helt roligt. Och så skickade jag in en ansökan och så ringde Tom och var sådär att ja, att hej, att är du intresserad än att vi vill ha dig, att kommer du? Så var jag sådär att ja, jag kommer och provar, ser vad jag tycker om det här.
Hur skulle du beskriva Ingo församling?
Det som jag har märkt hittills är att alla är jättevälkomnande. Vilken sammanhang i det här jobbets tecken liksom, så har alla varit jättevälkomnande. Och jag är jättevälkommen här. Både av kollegorna och sen liksom andra också, församlingsmedlemmar. Och så där, så det känns super.
Och med nästan ett år på nacken, Tony, hur beskriver du församlingen?
Så som Julia sa, så är det där. Man känner sig välkommen här på jobb och det där. Haft gott samarbete med alla anställda och sen förtroendevalda. Vi har haft många utmaningar och har framför oss många utmaningar också. Det är sporrande.
Det här är ju också min hemförsamling förutom det att jag jobbar nu här. Och det känns jättemeningsfullt. Jag hade inte kanske förväntat mig att det skulle kännas så här meningsfullt att kunna tjäna i egen församling. Ingo bor. Och det där, så jag känner mig hemma. Det är många som har sagt också att äntligen har du kommit hem. Och jag, nu först började på något vis landa i mig att det faktiskt känns så. Att jag har, och sen har jag träffat jättemånga sådana människor som jag inte ens visste att bodde i Ingo. Så det har varit jättekiva också.